Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det här är Marcus Eriksson och du lyssnar på Indiepodden.
Did I want to know where my easy rider goes? Does anyone know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride not so long?
Hej kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Indiepodden avsnitt 6. Det är knappt 3 veckor kvar tills premiären i St. Pete och igår kom äntligen nyheten som vi alla har väntat på att få höra. Fernando Alonso är klar för Indy 500. Det ska vi prata om och också gå igenom teamen och förutsättningarna inför vårt första riktiga uppsnack inför IndyCar-säsongen 2020. Dessutom så har vi tagit ett rejält snack med ingen mindre än Marcus Eriksson om hur han känner sig inför säsongspremiären. Nu kör vi!
Den var bra!
Den var bra!
Du är som född för rätt till detta. Kan vi inte göra en sån här best of påår sen framöver? Vi bara har Gergeis påår i 3 timmar.
Shit. Min dotter är 12, hon är redan så här skräckslagen för att någon av hennes polares föräldrar lyssnar på det här.
Oj då.
Är det så pinsamt?
Ja, när jag spelar upp... Ja, hon tyckte det var fruktansvärt pinsamt.
Ja.
Min dotter är ju 10, hon fyller ju 11 senare i år. Så hon har ju ännu inte kommit till den där skedet där hon skäms för en.
Nej, det händer något vid 12 alltså.
Jag är så duktig på att skämmas över mig själv ändå, så att jag behöver inte en extra. Det ser jag inte fram emot, men herregud. Ja, vad roligt. Bara knappt 3 veckor kvar till premiären. Jag är helt exalterad.
Det känns som att i höstas så tog ju säsongen slut så himla tidigt. Det är ju en nackdel med IndyCar-säsongen, att den slutar så himla tidigt. Så att off-season är så sjukt lång. Vi har gått sen, vad är det, mitten, slutet av september och bara väntat på att det ska starta om. Så att det känns som, ja, nu har man väntat klart. Kör igång nu.
Och det är faktiskt så att redan nästa vecka här nu på den 2 mars så är det ju, då är det nya tester faktiskt. Jag vet inte hur många dagar det är, om det är 1 eller 2 testdagar, men då de kommer vara på Sebring.
Det ser vi fram emot.
Ja, kommer det livestreamas, vet ni det?
Inte sett någonting om det, för det är väl inte riktigt officiellt test som spring training var på Kota. Men de flesta stallen ska ju vara där, så det kanske dyker upp något. Vi får hålla koll, och om vi ser något så delar vi det i våra sociala medier förstås.
Men nu kanske det är läge då att börja snacka upp säsongen på allvar. Så att jag tror att vi har ju en hel del att prata om, så vi kör väl så långt vi orkar här idag, och så tar vi resten av teamen i nästa vecka.
Vart börjar vi då? Vilken ände?
Ska vi inte börja i bokstavsordning?
Jo,
kan vi göra.
AJ Foyt,
där kan just vi börja det. Ett av de riktigt stora namnen på Chevrolet-sidan.
Så är det, men också ett av stallen med minst resurser.
Men det här känns som, innan vi kommer in på detaljerna med AJ Foyt, rätta mig om jag har fel, men det känns som att det här är ett stall som har gått lite kräftgång senast, jag ska inte överdriva, senaste decennierna.
Ja, sen Kenny Breck lämnade, det är inte ett sammanträffande, tror jag faktiskt. Sen Kenny Breck lämnade så har de vunnit 2 lopp. Senaste var i Long Beach 2013 med Takuma Sato. De har ju 2 väldigt stora namn i år. Sebastian Bourdais och Tony Kanaan. Men bägge har nog passerat bäst före datum, är jag rädd för.
Och inga av dem kör ju hela säsongen heller.
Det med.
Men det här är ett team som är baserat i Texas. Waller, Texas. Och chefen heter Larry Foyt. Det här är en av de berömda amerikanska racingdynastierna, även om den här är en av de minsta racingdynastierna vad jag har fått kläm på. Men Larry Foyt är ju son till AJ Foyt själv. Gamla Foyt som en gång i tiden grundade stallet. Larry har ju kört en del själv, men inte kommit ens i närheten av sin fars framgångar. Eller?
Nej. Av Foyt och Foytarna som faktiskt kört, då är ju bara AJ den gamle som har haft ordentliga med framgång. Sen så, som jag sa, Larry Foyt, AJ Foyt den fjärde som är AJs barnbarn, körde också IndyCar på början av 2000-talet, men av de 67 segrarna som Foyt-familjen tagit har AJ Foyt tagit alla 67. Så.
Det är smått imponerande. Någonting annat som är väldigt imponerande med gamla AJ Foyt, Anthony Joseph Foyt Jr., som han hela namnet lyder, det är att han har två fantastiska rekord som jag har lyckats gräva fram i historieböckerna.
Mm-hmm.
Vet ni vilka?
Jag nämnde ju 67 segrar i flest. Du kanske tänker på något annat?
Jag tänker på något annat. Han körde nämligen Indy 500 35 år i rad.
Mm.
Det är ju nästan obegripligt att föreställa sig en aktiv karriär som är 35 år gammal. Eller 35 år lång. Alltså, finns det någon annan sport, någon annan idrottsman som skulle kunna konkurrera med det? Jag vet inte, och någon av lyssnarna får gärna höra av sig och slå mig på fingrarna. Det kanske finns någon så här elitcurlingspelare i Japan som har spelat ännu fler, vad vet jag, fantastiska curlingmästerskap. Inget ont om curling, det är säkert jätteroligt om man gillar det. Men jag blev så djupt imponerad när jag upptäckte det här. Alltså, han var 23 år gammal när han 1958 körde Indy 500, debuterade. Och sista gången han körde var han 58 år gammal. Och det är, alltså det är i princip hela hans vuxna liv har han varit med på Indy 500 startlinjen. Det är så sjukt. Och sammanlagt så blev det 369 USAC och kart starter.
Det är också en hel del.
Och det här är bara ett av hans imponerande rekord, för han har ytterligare ett som är väldigt svårslaget. Nu ser vi ju fram emot att Alonso ska köra Indy 500 i jakten på den åtråvärda Triple Crown. Jag tror Jakob börjar humma här. Jag tror att du vet vad jag är ute efter.
Ja.
Alltså, AJ Foyt är den enda i motorsporthistorien som har vunnit Indy 500, Daytona 500, Daytona 24 timmars, Le Mans 24 timmars och Sebring 12 timmars. Ingen annan har den sinnesrubbade kollektionen framgångar.
Jag får lite gåshud bara man hör dig säga det. Det är ju fantastisk karriär AJ hade.
Tänk om jag kunde läsa dem med lite rispig stämma. Så.
Ja. Ronny, har du någon kommentar på det facitet?
Ja. Jag kan säga att han har ju hyfsat temperament också.
Ja.
AJ, it was Jeff Andretti that got...
Well, yeah, he's all over the goddamn track. You don't know where the hell he's going.
And it was suspension problem that...
Yeah, I kept from knocking him through the goddamn wall. I'm tired of this shit. Got people out there shouldn't even be in the goddamn race car.
Men däremot, om man tittar på deras den kommande 2020-säsongen för AJ Foyt, och om man kollar på besättningen, de som faktiskt kommer sitta och ratta bilarna, så det är som du sa, Jakob, det är inte folk som... Det är lite så här känslan av att två av dem har ju passerat bäst före datum, eller hur? Sebastian Bourdais och Tony Kanaan.
Mm. Det skulle jag faktiskt ändå säga. Det var 2 år sedan i och för sig bara som Bourdais vann lopp senast. Men förra året gick inte särskilt bra för honom, och det var nog i en bättre bil hos Dale Coyne. Mm. Och Kanaan, ja... Äldst i fältet. Ja, det var väl 5-6 år sedan han vann ett lopp senast, eller ens konkurrerade om topp 5-platser. Så jag är rädd för att De är på väg ut och kan är öppen med att det är hans sista säsong. Men jag hoppas att de kan i alla fall lyfta stallet lite i och med deras erfarenhet.
Precis, Kanan är ju öppet med enbart för att avrunda sin karriär. Och det blir vad jag fattar enbart 5 ovalstarter för honom. Medan Bourdais har en liten annan strategi. Han är vad jag fattar är klar för 4 race. Han inleder med att köra de 4 första stads- och landsvägsbanloppen på säsongen. Och Sebastian Bourdais har ju varit enormt framgångsrik i amerikansk racing. Han behöver ju knappast någon presentation heller. Men han har ju också förmodligen sina bästa säsonger bakom sig. Dessutom, alltså den som kommer att köra hela säsongen för AJ Foyt är ju Charlie Kimball. Amerikan född i England. Som, jag vet inte riktigt hur man ska fånga Charlie Kimballs karriär. Han har haft en del framgångar. Han har ju, jag menar, han körde 7 år för Chip Ganassi inledningsvis i sin karriär. Men jag tror inte det blev mer än en seger, om jag minns rätt. Och han är nyförvärvet hos AJ Foyt. Det känns inte riktigt som att han är ett framtidsnamn heller. Vad tycker ni?
Alltså han är ju född 85. Så att, hur gammal är man då? Då är man 29, va? Nej, herregud.
35.
Ja, herregud. 29. Ja, det klipper vi bort sen. Eller så har vi kvar det för att vi bjussar på det. Nej, men det är väl kanske ingen man rekryterar för att ha det som ett framtidsnamn kanske. Men han tog ju som sagt, han är ju amerikan, men han har ju tagit, liksom inledde sin formelkarriär kan man på riktigt i Europa. Innan han gick från Indy Lights upp i via 2009-2010 då. Och sen 2011 så gjorde han debut i IndyCar Series då. Men det är väl en solid förare och som sagt en full säsong här nu. Det ska bli spännande att se vad han kan bidra med.
Den fjärde namnet som dyker upp i AJ Foyts sammanhang är kanadensaren Dalton Kellett. Som IndyCar debuterar efter hela 4 säsonger på rak i Indy Lights. Och där har han en del framgångar med sig. Sammandraget har han inte lyckats bli bättre än 7, vilket han blev de 2 senaste säsongerna. Och han kommer i princip att köra de race som varken Kanan eller Bourdais kör. Så att det är inte riktigt en full säsong för Dalton Kellett. Men det är ju ändå en rejäl chans att visa sig ordentligt för IndyCar-publiken. Och försöka prestera så att han blir ett stadigt namn i IndyCar-fältet. Men det är väl kanske inte heller något så här man har känt när man har följt honom i Indy Lights att det är något jättelöfte. Utan det känns också lite så där. Han är under den kanske absoluta crème de la crème. Så sammantaget tycker jag när man tittar på AJ Foyts så här 4 förare så känns det lite som en splittrad strategi. Så att det blir väldigt intressant att följa AJ Foyt Racing och se hur långt de här tillsammans lyckas ta teamet. Men det känns inte riktigt som att de har segerchans liksom.
Ja, det har ju varit lite orättvist förra säsongen och de senaste säsongerna med just Tony Kanan. För den, om vi tar det, ja, tar vi 2019 års säsong så där AJ Foyt var då, de var ju, Tony Kanan är inte så pass mycket efter som resultaten gav förra året. Så jag tror vi får väl se, han har ju fortfarande mycket att ge. Han blev 3 i ett race.
Ja, på Gateway.
Lite, precis. Och jag tror inte vi ska räkna ut Sebastian Bourdais heller, för han var ju, han har nog lite kvar, men som du säger, bäst före datum har ju passerat. Det är ju inte...
Jag började räkna ut Sebastian Bourdais när han fick sparken från Toro Rosso. Det var 10 år sedan ungefär. Nej, mer.
Ja.
Men det är bara jag.
Vi har ett annat stall som bygger på en amerikansk racingdynasti. Andretti Autosport, och nu får ni hänga med för de har 6 bilar. De har nummer 26, Zach Veach, nummer 27, Alexander Rossi, nummer 28, Ryan Hunter-Reay, nummer 29, James Hinchcliffe som kommer köra 3 tävlingar. Och sen har vi Andretti Harding Steinbrenner, Autosport, nummer 88, Colton Herta. Lutande tag. Andretti Herta Autosport with Marco Andretti and Kurt Bagagnan. Nummer 98, Marco Andretti. Okej.
Andretti. Fick du med alla?
Alla som hittills är anmälda. Det kanske dyker upp någon till Indy 500.
Det vore rätt kul om alla vore släkt med varandra också.
Nästan så.
Nummer 26, Zach Andretti. Nummer 27, Alexander Andretti. Nummer 28, Ryan Hunter Andretti.
James Hinchcliffe Andretti.
Ja, men de verkar vara tajta. Liksom Hinchcliffe och Rossi är ju väldigt goda vänner. Mark Andretti är också goda vänner med dem. Colton Herta har ju liksom vuxit upp i stallet i princip. Han är ju fortfarande bara 19 år gammal. Hans pappa Brian Herta och Marcos pappa Michael Andretti, de körde mot varandra på 90-talet i kartserien. De som jag absolut vill lyfta, det är Rossi och Herta. Jag kan ju börja med Rossi, det är liksom tredje säsongen som han kommer in som favorit lite grann. Han började fjolåret väldigt starkt, men efter segern på Road America så dippade säsongen. Det kändes inte som att Andretti hängde med utvecklingstempot jämfört med Ganassi och särskilt Penske. Så Rossi kom trea i mästerskapet. Colton Herta kom sjua i mästerskapet förra året. Men han var, i min mening, rookie of the year. Felix Rosenqvist får ursäkta mig, men jag trodde aldrig att Colton Herta skulle vara så stark som han var förra året. Vad visste ni om Colton Herta innan 2019?
Absolut ingenting. Nej, han var djupt imponerande, absolut. Ja. Och det var ju väldigt, väldigt tajt mellan honom och Felix, va? Om titeln.
Men jämför med Felix och Colton, så båda två hade ju lite... Så Felix drog sig in i vissa incidenter som han inte själv var uppskov till förra säsongen, vilket gjorde att han tappade lite poäng där.
Mycket.
Colton tappade också en del poäng, men hade ju då några fler toppar än vad Felix hade, men sett över hela säsongen så var ju Felix betydligt jämnare, och det är ju det gäller ju också vara det. Men tänk nu då med ett år till då, för Colton, han är inte så gammal.
19, yngsta IndyCar-segare någonsin. Förra året så körde han i det här Harding Steinbrenner Racing som hyrde några ingenjörer av Andretti. Nu har Andretti liksom införlivat Harding Steinbrenner, så att nu är Colton Herta inom Andretti Autosport också. Det finns nog bara positiva aspekter till det här, att han får vara med på alla deras ingenjörsmöten och så vidare och så vidare. Mer data att ta del av. Och det otroligt fina avslutet på förra säsongen tror jag att han kommer bli livsfarlig så länge han inte pressar sig själv för hårt. Men han verkar vara en ganska cool kille från Kalifornien. Han spelar i ett band som heter The Sibs, som är mycket inspirerad av kalifornisk garage rock. Om man gillar Ty Segall så kommer man gilla The Sibs också. Och sen de andra i Andretti Autosport. Ryan Hunter-Reay, det är lite samma som i Bordeaux och Canaan, att bäst före datum kan ha passerats. Han debuterade 2003 och varit med i Andretti sedan 2010. Stod som mästare 2012, för han Indy 500 2014. Kan också blixtra till, och då, de gånger han väl blixtrar till, då undrar man ju varför är han inte så här bra hela tiden. Men han har varit lite för ojämn genom sin karriär, men det kan nog bli någon seger till i karriären. Sen Marco Andretti då. Han är född 86 tror jag.
Jag tyckte han var väldigt blek hela fjolårssäsongen. Var han inte det?
Jo, det är liksom poängen jag vill ta med honom.
Förlåt att jag stal den.
Men du har helt rätt. Han har aldrig liksom levt upp till potentialen han visade när han var runt 20 för 15 år sedan. Han var ju på vippen att vinna sitt allra första Indy 500. Han blev slagen i en fotofinish av Sam Hornish Jr. år 2006. Men så vann han ett lopp senare samma år. Men efter det har det bara blivit en enda seger till, och det är nu 9 år sedan. Men det Marco Andretti ändå är bra på, det är självdistans. Han är ju väldigt medveten om att han inte har levt upp till förväntningarna. Så han har gått tillbaka till skolbänken under vintern. Han för andra gången gått med i Rob Wilsons Driving School i England. Rob Wilson är en sån här förarcoach som har hjälpt en herrans massa förare. Bland annat Lewis Hamilton. Men av alla förare som Rob Wilson träffat, då har han sagt att Marco Andretti har mest talang av alla liksom. Senaste gången Marco var där var 2013, och det var också hans bästa säsong när han kom femma i mästerskapet. Så att Marco går tillbaka till skolbänken så här, jag tror ändå kan betyda han kommer få ett uppsving i år.
Det låter på pappret bra. Men det låter också som, vad har man för självförtroende om man ändå befinner sig på den nivån och känner så här, nej, jag måste tillbaka och bli coachen.
Det är just självförtroendet som har varit Marcos problem genom hela karriären.
Precis.
Han har pappa Michael som man en herra massa IndyCar-lopp. Sen har vi farfar Mario som har ännu fler IndyCar-lopp. Världsmästare i Formel 1.
Mm.
Det är mycket som han har försökt levt upp till, och det har inte gått hela vägen fram. Och så har han varit väldigt hård mot sig själv. Men han är ödmjuk, han är blyg, så han gillar inte så för mycket uppmärksamhet mot sig. Men han har talang. Det är upp till bevis för, i och för sig, 8:e året i rad för honom.
Jag såg en dokumentär om honom som handlade om att han hade köpt sitt barndomshem av sin pappa. Så att han hade liksom flyttat tillbaka till det huset där han hade vuxit upp som barn. Och behållit hela inredningen och pappas gamla hjälmar och hela kittet. Det kändes nästan lite så där spooky. Det kändes som någon som kanske... Någon som vars liv släktens skuggor vilade lite för tungt över för att det ska vara helt hälsosamt. Men som sagt, jag ska inte psykologisera Marco Andretti, men det är verkligen upp till bevis.
Och sedan har vi också Zach Veach som kom in på 3:e säsongen. Nog den minsta killen i fältet.
Hur liten är han?
Ja, han är väl ändå 65 någonting.
Shit, min längd, underbart.
Gjorde en otroligt imponerande debutsäsong för 2 år sedan, men fick inte riktigt till det. Det blev lite mellanår förra gången, så vi får se här nu hur, om man lyckas rycka upp sig nu till 2020.
Andretti Autosport har ju investerat ganska mycket till honom, men det har hittills inte levererats så mycket från Zach Veachs sida. Och sen fallet James Hinchcliffe då. Han fick för ett par veckor sedan klart för 3 lopp. Det kan bli fler. Vi snackade om Hinchcliffe förra veckan. Det är med Andretti som han har haft flest framgångar. Jag tror särskilt att det ser lovande ut inför Indy 500, eftersom Andretti alltid, alla Andretti-bilar är alltid väldigt bra med på Indy 500. Får se om Hinchcliffe dyker upp lite oftare under säsongen. Han är i alla fall klar för Indianapolis Grand Prix, Indianapolis 500 och sen ovalloppet i Texas. Han kommer säkert komma till start hemma i Toronto också.
En kul grej som jag tycker vi också nämner innan vi lämnar Andretti bakom oss, det är just Colton Hurtas bil, Steinbrenner Andrettin. Det är kanske många som fortfarande inte har koll på att det är ju de här baseball-miljardärerna som finns bakom Steinbrenner-namnet. De äger väl New York Yankees, va? Den släkten,
bra, ja.
Den familjen. Och det är sonen där till New York Yankees ägaren som är den Steinbrenner som har åtminstone tagit en liten del av sin enorma förmögenhet för att satsa på IndyCar. Och då tillsammans med Colton Herta. Mm. Så det är en rätt kul koppling mellan 2 sådär amerikanska ikoner. Eller hur? Baseball, New York Yankees och Andretti Autosport.
Om vi går vidare till nästa team i bokstavsordning då, så är det ju inga mindre än Arrow McLaren Schmidt Peterson. Och det är ju intressant, för vi, alltså, det var ju det teamet som Marcus körde med i förra året då, Schmidt Peterson Motorsport. Och i år då äntligen så har vi ju då McLarens definitiva comeback i IndyCar. senast, ja, förra året var det ju med Fernando Alonso under Indy 500. Det gick ju sådär kan man väl säga. Ja. Men de har ju en historia i IndyCar från, ja, 1970 skulle jag gissa.
Det stämmer bra det. Och sen fram till säsongen 1979 så hade McLaren ett fabrikstall i IndyCar. Och sen så hamnade i några gamla McLaren-chassin kvar och i början av 80-talet. Men under 70-talet så var McLaren alltid med där och vann Indy 500 några gånger.
Mm. Och förra säsongen så körde ju Schmidt-Peterson med Honda-motorer. Och i samband med den här mergen nu då med McLaren så har teamet gått över till Chevy-motorer. För den som kan er Formel 1 trivia så var det ju så att Honda och McLaren har ju inte ett jättebra förflutet här nu de senaste åren, så att det var väl en förutsättning för att detta skulle ros i hamn. Och Marcus var det ganska tydligt ganska tidigt på förra säsongen att han inte skulle få en fortsättning. James Hinchcliffe också, som är väldigt starkt kopplad till Honda i Kanada och USA, var ju lovad en fortsättning, för han hade ju ett år till på sitt kontrakt. Men i mitten av november där någon gång så sa McLaren att tack men nej tack, vi kör med Pat O'Ward från Mexiko och Oliver Askew från Ystad säger vi.
Jag tror han är bättre.
Han är alltså, Oliver Askew är alltså halvsvensk för hans mamma är från Ystad och men han själv är ju då från Florida. Men om vi börjar med Oliver så och han började karriären i karting och körde både i USA och Europa. Formelbilskarriären inledde han faktiskt 2015 i Formel 3, men kan ni gissa vilket land han körde då?
Var inte det Mellanöstern? Nej.
Längre bort i öst.
Kina.
Mm. Mm.
Han körde ingen full säsong där, men han körde de avslutande racen där.
Mm-hmm.
Formel 3 Corona heter den. Inte. Men sedan 2000, det var ju första 2015, men 2016 så fick han ett stipendium för han var med i någonting, en shootout för där, på Laguna Seca då, när han var den snabbaste föraren där, och då vann han ett stipendium på värde $200,000, och för den pengen så kunde han komma in i USF 2000, det första pinhålet i Road to Indy. Och då vann han det 2017. Och sen har han egentligen klättrat spikrak uppåt. Han blev trea förvisso i Indy Pro 2000. Och sen 2018, och sen så vann han ju då Indy Lights i fjol då när han körde för Andretti. I stor stil får jag säga. Mm. Så... Och nu är det alltså IndyCar rookie-premiär för Askew och spås en lysande framtid egentligen, för han är ju både, han känns som att han har hela det här paketet, han är både snabb men också otroligt bra att ha att göra med vid sidan av banan, så jag kan tänka mig att han är en sponsors dröm liksom, så att jag tror att han har goda förutsättningar. Vad tror ni?
Ja, han är ju också väldigt jämn. Han gör nästan inga missar, han håller sig på banan, han tar sig i mål. Och han har ju vunnit i alla serier som han har kört. Så att jag tror det kan, han kan nog bli en stor överraskning. Eller förväntningarna är ju höga, så att han kan mycket väl leva upp till dem.
Det var ju mycket snack om Rookie of the Year förra året när vi hade Marcus och vi hade Felix och vi hade Colton Herta och Santino Ferrucci, men jag tror årets Rookie of the Year fält också är väldigt starkt när vi har Askew, vi har sen Alex Palou och Ryan SVK, och det var Ryan SVK som Askew slog i Lights förra året, men jag tror att Askew kommer att blomstra när han sitter i en sån här högkvalitativ sits. Det ingår ju en hel del i att representera ett så stort namn som McLaren, men som vi säger, han har ju varit så himla jämn under juniorserien. Jag kollade på det liksom, han har ju på 3 år, på 48 lopp, så har han brytit 2 lopp och hur många andra som har kört 3 år i juniorserier har bara brytit 2 lopp. Det brukar ju vara väldigt, gå väldigt stökigt till när vi snackar tonåringar. Men det är ett enastående facit.
Och speciellt en debutsäsong, har han med sig liksom den egenskapen, den förmågan in i Indycar som debutant, så tror jag verkligen det kan bidra till en imponerande debutsäsong.
Mm.
Om det där verkligen är liksom en sida som han har som förare, för den är så oerhört värdefull när det är så extremt mycket annat som är nytt runt omkring, även om han känner banorna. Men det är ändå en ganska stort steg upp till Indycar, så... Ja,
men om vi säger att Oliver Askew har haft en spikrak karriär uppåt, så någon vars väg in i Indycar inte har varit lika spikrak. Och då handlar det inte om brist på resultat, tvärtom. Han har visat sig vara en vinnare både i sportbilar och i formelbilsracing. Men Patricio Ward från Mexiko, Pat Ward, han vann Indy Lights-mästerskapet före Colton Herta för övrigt 2018. Och gjorde även då i säsongsavslutningen där ett inhopp i Indycar den säsongen. Han tror han kvalade 5:a och blev 9:a i mål, så att det var ju verkligen så. Och han hade ju faktiskt en heltidsstyrning klar, får man säga, inför 2019 i just Colton Hurtas Harding Steinbrenner Racing, men där skete ju sig rent ut sagt med finansieringen där, så att plötsligt stod han utan styrning, för det blev Colton Herta som fick den enda platsen i det teamet då. Så att det som resultatet av det var väl att han skulle få 13 race för Carlin istället.
Ja, hur många blev det då till slut? Bara en handfull? Sju stycken,
ja. Just det. För i samband med det så plockade ju Red Bull upp honom i sin juniorsatsning. Så han blev Red Bull junior helt enkelt. Och från det så kändes det som att han nästan var på väg att försvinna, för han fick ju inte köra några ovaler för Red Bull till exempel.
Ja.
Det var för farligt. Och han gjorde ett inhopp i Formel 2 och sen så skickade de iväg honom till Superformula i Japan. Och det är inte lätt att kasta sig in i sådana här mästerskap bara vind för våg, så att det var ju inga toppresultat han gjorde direkt. Nu får ni rätta mig om jag fel här, men sen då så var det ju så att jag vet inte om det var så att de degraderade antalet superlicenspoäng för en Indy Lights-seger, det kommer jag inte ihåg riktigt, eller jag har inte riktigt fått grepp om det, men det var i alla fall att efter den här säsongen här nu så hade han inte tillräckligt med superlicenspoäng för att få köra Formel 1, för det har varit det lite som hägrade för Red Bull-teamet då, och även för, inte minst då, för Pat O'Ward, så att han blev droppad ett halvår senare.
Mm.
Till och med Red Bull-mått mätt så var det en väldigt kort session som Red Bull junior för Pat O'Ward. Och det var, om man bara ser på hans begåvning och förmåga, så tror jag att det var rätt orättvist. Men jag undrar också hur mycket det spelade in, eller hur mycket hans egen vilja spelade in, att han helt enkelt fattade att det är väldigt trångt in i F1-världen och det finns så himla mycket mer och bättre möjligheter på den andra sidan Atlanten. Så att det, och nu har han ju hamnat i en guldsits.
Mm. Ja, precis, för här kunde ju egentligen balladen om Pat O'Ward. Det låter som The Ballad of Pat O'Ward.
Ja, det kan vara.
Låter som en dula.
Ja, precis. He raced, he couldn't win. He drove all night, he drove all day. Det är inte så jättelikt, inte faktiskt.
Lite.
Ja, i alla fall. Men det är som sagt, jag tror att det är, ibland får man ha lite tur också. Det var väl en timingfråga i samband med att de släppte honom i precis rätt tillfälle då, egentligen Red Bull, för att McLaren skulle plocka upp honom där. Och jag har faktiskt ganska stora förväntningar både på Pat O'Ward och Oliver Askew.
Ja, Pat O'Ward är väl de facto rookie också, även om man inte kommer räknas om det i år. Och under början av förra året var han explosiv. Jag kommer ihåg på Kota när han körde om Graham Rahal på utsidan på den här långa kurvan mot slutet av banan. Det var en fantastisk omkörning. Det var ju årets omkörning och han visade ju på en gång att han är orädd. Han kan och han körde ju Carlin. Det var ju fjolårets sämsta stall trots allt. Nu i bättre paket, helt säsong klar framför sig. Han kan också blomstra.
Väldigt kul också att McLaren satsar på två så unga och relativt oerfarna förare. Och att de satsar fullt ut. Att de inte kör det här, ah, men hoppa in tre lopp här och tre lopp där. Utan verkligen, de får varsin fulla säsong.
Och nu är de inte bara två längre, för nu är de tre.
Just det.
För igår blev det klart att, för idag är det, nu kan vi säga, i onsdag vi spelar in detta. Och Fernando Alonso är klar för Indy 500 i McLaren.
Yes, det var lite otippat, eller hur?
Ja, eftersom deras formella gamla samarbete bröts ju i vintras. Och sen så är de McLaren för det igen.
Men jag tror att jag har spelat... McLaren var ju inte Fernando Alonsos första val, utan de hade ju långtgående planer med Andretti, Michael Andretti och Alonso. Jag tror att de var mer eller mindre överens, och de hade finansieringen på plats också genom ett företag som heter, ska jag säga, vad heter de? Roof Mortgage, tror jag.
Mm.
Det är faktiskt samma företag som sponsrade Takuma Sato under hans, i samband med hans Indy 500-vinst 2017.
Just det.
Och det är ju som sagt, jag tror att som vad jag har hört då i media och sånt där, det är att turerna kring detta var att det var ju Honda då som satte stopp för den här övergången, så att det var ju, allting var klart. Men när den dörren stängdes då, då var ju McLaren återigen det enda alternativet egentligen. Och de hade ju liksom ett paket klart där, och det är ju så att Michael Andretti och Zac Brown från McLaren har ju en bra relation, så som jag har förstått det, så det hela, så var det så att de helt enkelt kom överens om att de flyttade över hela det här sponsorpaketet och allting var rätt in i McLaren, så de hade ju ett färdigt paket där, och det var så den här dealen kom till.
Är vi glada för den då?
Jätteglada.
Är det här kul?
Jätteglada, men vi är jätteroligt. Vi behöver Fernando Alonso på startlinjen i Indy 500. Och det var ju när vi var där förra året, så var det var ju, jag tyckte ju så synd om dem. För det var ju väldigt, väldigt många spanjorer på plats på söndagen där. Mm. Och det var ju väldigt många Alonso-kepsar och tröjor överallt. Och han drar ju med sig ett otroligt stort intresse. Så att nu förhoppningsvis har de ju lärt sig av fadäsen förra året. För det var ju så, historien var ju att han kvalade förra året med den McLaren Racing, och de hade inte riktigt gjort hemläxan. Så han klarade sig helt enkelt och kvalade in. Han kvalade inte in helt enkelt. Nu är det ju så att han är ju klar för Indy 500, och det är ju ingenting som är offentliggjort just nu, men i en intervju med Sky nu här i går kväll var det väl, eller om det var nu i morse, så säger han ju det själv att vi får se om det blir några fler. Jag skulle kunna tänka mig att det blir åtminstone Indianapolis Grand Prix i maj månad där, så att han får bli lite varm och komma in i det, så att det inte bara blir rätt in i hetluften på Indy 500. Så att förhoppningsvis har de ju lärt sig av misstaget förra året.
Men han skulle ju behöva bli varm i ovalkläderna framförallt, tänker jag.
Ja, det gick ju superbra för honom 2017 att bli varm i ovalkläderna, men sen så kraschade han ju förra året. Jag tror inte att Alonso liksom ältar sånt, men det vore ju bra om jag faktiskt komma i mål på en oval också. Det gjorde han ju inte 2017. Men nu finns det inga ovaltävlingar innan Indianapolis i år.
Nej, precis.
Så, ja, får bara hoppas att alla tester går bra.
Det är så att han kraschade förra året, det var väl på träning som han kraschade.
Precis, precis.
Och fick börja om lite från början där med att ställa in bilen och sådär, och det var, sen gick det som det gick.
Ja.
Vad tror vi om möjligheterna i år då?
Det är så svårt att säga. Alltså, vem hade trott att det skulle gå som det gick förra året? Alltså, jag tror att det kan gå åt båda hållen. Det beror på så himla mycket, och det kan gå precis hur illa som helst. Det visade han ju i fjol. Jag hoppas i alla fall att han finns med inkvalad när starten väl går den 24 maj. Men jag vågar inte sätta någon större summa pengar på det.
Ja, Schmidt-Peterson har historiskt sett varit ganska upp och ner på ovaler. 2016 tog James Hinchcliffe pole position på Indy 500. 2018 kvalade han inte ens in, men i nästa ovaltävling på Iowa, då vann Hinchcliffe. Så det kan mycket väl vara stallets dagsform som avgör.
Men om vi tar nästa stora team bland de här, det säger, det är ju de här. De tre stora, det är ju Andretti, det är Team Penske, och så är det ju Chip Ganassi Racing. Chip Ganassi, det är ju en institution i amerikansk racing. I över 30 år har de liksom varit ett av de mest framgångsrika racingteamen och egentligen en av de största franchise i sportvärlden egentligen. Nu kör de ju både i NASCAR och i IndyCar. Och de...
Dessutom, förlåt att jag avbryter det, de har ju haft jätteroliga sportvagnssatsningar. Till exempel stått för Fords stora GT-satsning på långdistans racing, sportvagnsracing. Det har varit jättekul att följa.
Precis. Just IndyCar då, så förra säsongen gjorde ju Felix Rosenqvist, den femfaldige IndyCar-vinnaren, Scott Dixon sällskap i teamet. Och visst måste man väl säga det att Felix borrade ner huvudet och rompen i den stolen, så att han kommer nog inte flytta på sig på några år, för han blev årets rookie, han tog en sjätte plats i mästerskapet, två andra platser, en pole position och en fastest lap. Det var egentligen bara en seger som fattades egentligen för att hans säsong skulle ha varit en fullständig jackpot.
Ja, jag vet inte om jag håller med riktigt om det. Det blev några krascher, särskilt tidigt på säsongen under träningar och så. Kraschen på Indianapolis och sen på Pocono, det var absolut inte hans fel. Men det var dock kraschen i Detroit. Och det såg segt ut på ovalerna. Men mot slutet av säsongen gjorde han allting rätt på road courses. Och Mid-Ohio alltså, kom ni ihåg det sista varvet?
Mm.
Så ja, det var nära. Det var ett otroligt bra lopp. Och sen på Portland kom han tvåa igen. Han var väl inte riktigt nära, heter han Will Power där, men han var snabb. Och sen i Laguna Seca så snurrade han ju på kvalet, fick den där bestraffningen, startade långt bak på en 14:e, men körde upp sig till en 5:e och hade ju pace för att vinna där. Så jag vill inte skulle säga att det var väl inte riktigt en jackpot, men säsongen utvecklades åt rätt håll.
Precis, han bygger ju sin karriär härifrån så att säga. Men man vet ju att Chip hade ju ögonen på Felix långt innan 2019. Så att det var ett väldigt genomtänkt val när de skrev på ett flerårskontrakt med Felix. Men jag håller med, det fanns ju såklart missar. Hos honom, men så där säsongen utvecklades definitivt åt det hållet man ville att det skulle utvecklas för Felix. Och han fick verkligen möjlighet att visa sina absoluta styrkor på ett bra sätt under säsongen. Så att, ja, jag tror, som för att återknyta till hur det Ronny sa inledningsvis, jag tror han sitter nog ganska säkert där ett tag framöver. Sen så får han ju visa om han är den som ska axla den här tunga manteln den dagen som Scott Dixon väljer att lägga av.
Och det som är lite roligt här nu med Chip Ganassi inför den här säsongen, det är att de har ju kört med en tvåbilsatsning här nu i några år. Om man jämför med de andra stora teamen så är ju, alltså, både Penske och Andretti kör ju som sagt med för 3 till 5-6 bilar per race då. Mm. Så att det blir ju i viss mån ett handikapp, för när du har många bilar så kan du potentiellt ta väldigt många poäng. Du har också möjlighet att köra helt andra program och helt andra upplägg på en racehelg där du kan testa olika saker, du kan fördela testerna och jämföra data och på så sätt komma fram till den bästa möjliga setupen då. De har ju kört ett IMSA-program som du var inne på, GG, förut. Och i samband här nu med att Ford drar sig ur där så lägger Chip Ganassi ner sin IMSA-satsning, vilket gör att de har ju massa talang, massa personal som just nu har liksom stått utan någonting att göra. Så istället för att bara liksom avskeda folk så har de alltså passat på nu då att flytta över den personalstyrkan till en tredje bil i IndyCar. Och där har vi ju då vår andra svensk i IndyCar, Marcus Ericsson, i en Husky Chocolate nummer 8.
Yes, snacka om svensk team.
Verkligen.
Det hade jag inte sett framför mig för 3 år sedan faktiskt, att Chip Ganassi skulle bli ett svenskt stall, men jag välkomnar det med öppna armar.
Ja, det är en otroligt rolig utveckling. Mm.
Och det känns ju så att han efter förra säsongen, när det var... Det var väl en typisk rookie-säsong, och nu var inne lite inne på det förut att ja, Felix gjorde lite misstag. Det gjorde ju alla rookies. Alla rookies gör misstag under en sån här säsong. Och det, Marcus hade ju som bäst en andra plats. Sen så missade han ju ett race på grund av att Alfa Romeo kallade in honom i Belgien för att sitta och rulla tummarna. Det känns, jag tycker verkligen att han förtjänar detta, och det ska bli så roligt att se två svenskar i samma team. Det är inte bara då, det är inte bara att man håller på förare, utan man kan identifiera sig och hålla på ett team också. Det blir, ja, det blir, ja, känns riktigt, riktigt kul alltså.
Känns jätteroligt. Och tänk er alla diskussioner som genom åren har förts om de här två killarna, Marcus och Felix, och vem är bäst och vem är snabbast och vem är starkast här och där. Och nu äntligen får de i samma högsta tänkbara klass, och dessutom i samma toppteam i varsin vinnarbil. För det här är ju vinnarbilar de sitter i, bägge två. Alltså det är ju, man måste ju liksom nypa sig i armen för att fatta hur stort det här är. Två av sin generations absolut bästa svenskar i samma toppteam. Det är, jag menar, det är så osannolikt. Och ändå så får vi uppleva det här. Det är väldigt coolt.
Och vi har ju faktiskt, apropå Marcus Eriksson där nu, så har vi ju fått en lyssnarfråga angående vem som kommer vara Marcus racinghöngör den här säsongen. Och frågan kom från Mattias Malmén i Örebro. Och vi funderar på vem är bäst att svara på den frågan. Och det finns egentligen bara en som är kvalificerad att besvara våra sköna lyssnares frågor, tycker jag. Marcus Eriksson, välkommen till Indypodden.
Tack så mycket.
Hur är läget så här knappt tre veckor innan säsongspremiären?
Jag tycker det är bra. Full fart såklart med förberedelser, både med teamet och med själv och träning och allt vad det kan vara. Och för mig som är ett nytt team så gäller det ju liksom att försöka lära känna alla de människorna man ska jobba med under året. Och den processen tar ju alltid ett tag, och det gynnar ju för mig att jag är bosatt i Annapolis, så att jag kan liksom vara på teamet så mycket som möjligt. Och jag har varit där nästan var och varannan dag här i sista månaderna. Så det är full fart, men som sagt riktigt, riktigt roligt att det snart är dags för säsong på riktigt, och att tänkstid verkligen kommer igång.
Och vi är tacksamma för att du tar dig tid, för vi märker ju det här hemma i Sverige att intresset ökar ju för var dag som går här nu in på säsongspremiären. Och vi har fått in en lyssnarfråga som vi tror du kan hjälpa oss att besvara. Det är från Mattias Malmén i Örebro som frågar: hej, vem är Marcus raceingenjör i Chip Ganassi Racing? Har fått för mig att han har Scott Dixons gamla, och Scott har en ny från IMSA. Stämmer det?
Bra det med örebroare, vet du. Det börjar bra. Det behöver man inte. Men det är inte riktigt stämmer det som Mattias säger. Utan det som är att min ingenjör kommer ha i år en kille som heter Brad Goldberg, som kommer ifrån Chip Ganassis IMSA-program. Han har varit där sista, jag tror det är tre eller fyra åren. Och dessförinnan så jobbade han på IndyCar-programmet, bland annat med Dario Franchitti. Jag tror inte han var raceingenjör, men jag tror han var assistant race engineer till Dario Franchitti när han vann både mästerskap på Indy 500. Har jobbat på en hel del andra positioner i teamet också. Och sen så var han raceingenjör för Charlie Kimball när han körde för Chip Ganassi Racing för några år sedan, då, innan Brad började på IMSA-programmet. Men Brad har faktiskt varit med Chip Ganassi Racing hela vägen från han gick ut college. Då. Så jag tror han har varit där någonstans 18-19 år. Då. Så han har lång erfarenhet med teamet och så vidare. Men kom tillbaka från några år i IMSA och är jäkligt taggad på att vara tillbaka i IndyCar. Och det som Mattias är inne på lite där med Dixons ingenjör och så vidare, det stämmer delvis, för att även Scott Dixon har ny ingenjör i år, och en kille som heter Mike Cannon som kommer från Dale Coyne Racing, som har blivit värvad av Chip Ganassi Racing och kommer gå in som Scott Dixons racingingenjör. Och Scott Dixons racingingenjör är en kille som heter Chris Simmons, eller hans förra racingingenjör. Han har gått upp en position, ett pinnhål, och blir nu en så kallad chefingenjör med lite mer översikt över alla bilar och ska se till att alla ja, lyckats. Så han tar lite mer övergripande ansvar. Så ser upplägget ut på ingenjörssidan för Ganassi Racing i år då.
Men om vi hoppar över till springtraining på Kota nu här för ett par veckor sedan. Och innan jag säger något mer så måste jag säga att Husky Chocolate nummer 8, snyggaste livering på griden.
Ja, men det håller jag med om. Det är riktigt, riktigt snygg design och dessutom är det snyggare i verkligheten. Den står verkligen ut där ute på banan. Och sen, dessutom att den här rödvita bilen det är också att den syns väldigt bra och sticker ut. Och sen med personligen så är det jättekul att få representera ett svenskt företag som satsar hårt och verkligen är på offensiven och liksom verkligen är på frammarsch i motorsportvärlden, både i Formel 1 och med McLaren och Alfa Romeo, men även då ja, med mig då, IndyCar och även en del andra motorsportsatsningar och även sportsatsningar. Så det är ett roligt företag att få representera och det ska bli jättekul att följa deras resa och vara med där då. Men nej, som du säger, det är en riktigt snygg bil som verkligen kommit ut här under året.
Vilka målsättningar hade ni som team inför testet?
Ja, vi hade ju ett rätt så späckat testprogram planerat. Och så som vi hade lagt upp det så hade vi egentligen tre olika program. Först skulle jag första halvdagen liksom komma in lite i körningen och känna att allt funkar med den här nya bilen eftersom jag aldrig har kört den innan. Så det var min första del av testerna. Sen så skulle du gå in i egentligen tre olika program där en bil skulle fokusera på dämpare och springs och en bil skulle fokusera mer på aero-kombinationer och en bil skulle vara mer på suspension, geometry och sådana saker. Så vi hade tre olika testprogram som vi skulle liksom jobba med och sen skulle vi sammanstråla någon gång under dagen på då för att försöka få till den bästa setupen då. Tyvärr så ställde ju vädret till det rätt rejält. Det var ju bara en halvdagskörning egentligen. Det var på dag två då. Så det var väl papperskorgen i stort sett helt hållet med det här programmet. Och istället så var det fokus på bara få så mycket varv som möjligt. Och för oss som team att få lite känsla över hur den här nya aeroscreenen beter sig. Och vad den gör med känslan i bilen och setup och så vidare. Och det kan man väl säga direkt att det var en rätt så stor skillnad med hur bilen betedde sig i change of direction och även att man känner att den här vikten som tillför med den här aeroscreenen, man känner av en liten mitten på kurvan att det är lite mer vikt som förflyttas. Så ja, det var en del grejer som man fick ta med sig, men överlag tycker jag det var ett positivt test. Fick ändå en hel del bra med varv där under dag två och kände mig bra och komfortabel liksom med bilen. Hade dock lite problem med att den ratten som Chip Ganassi har gjort egentligen två typer av ratt. En som Dixon använder och en som Felix har använt. Då. Och ingen av de versionerna tyckte jag att jag trivdes med. Så det var väl egentligen det största problemet som jag höll på med där under testet. Och försöka bli komfortabel med det och lyckas inte riktigt bli det. Men nu efter testet då, så har vi tagit fram någon hybridversion där mitt emellan de två som jag ska använda till nästa test.
Och nu är det som sagt knappt tre veckor kvar till säsongspremiären. Hur ser er planering ut fram tills dess?
Ja, vi åker till Sebring nästa vecka och testar då, måndag den andra. Och där hoppas vi på bra väder och torrt väglag så vi kan köra en hel dag test. Och det viktigaste först är väl att jag är helt komfortabel med ratt och stol och pedaler och allt sånt. Och det är väl steget och det hoppas jag tror att vi kommer vara. Vi har lagt mycket tid på den nu i fabriken efter Kota då. Så det är väl prioritet nummer ett. Och sen gäller det för oss att jobba med depåstopp. Det är en del nya killar på min bil som måste träna på det. De gör det för fullt in i fabriken, men det är ändå skillnad när det händer i verkligheten. Och där har jag pushat på hårt att vi ska vara väl förberedda så vi kan vara med i toppen på tänkt tid då. Och sen för mig är bara på varv liksom, på varv i bil och komma in i körning, komma in i hur bilen känns och innan jag lite setup-ändringar och sen för oss som team och fortsätta att logga data och lära oss mer av effekterna av den här aeroscreenen.
Det är intressant att få en sån här inblick i, få höra det från Marcus själv och det känns ju verkligen som att han har hittat rätt in i teamet med en gång och det ska verkligen bli kul och se vad, ja, först och främst vad som händer nu nästa vecka på Sebring, men jag ser verkligen fram emot St. Pete när man hör honom prata.
Verkligen, sen är det så roligt att få de här detaljerna när man pratar direkt med förarna själva, som man annars som utomstående inte riktigt har koll på. Som de här personalomflyttningarna inom Ganassi, eller sådana detaljer med hur ratten kändes på testet. Och, jag menar, ja, den där inblicken.
Det är det vi gör bäst här i podden.
Exakt.
Tiden har ju runnit på här lite, så jag tänkte, vi gör väl så här att vi sparar vårt inslag om indiehistorien. Vi är framme vid 30-talet här, gjorde vi fram till 30-talet gjorde vi förra veckan. Men jag tänkte vi sparar det till nästa vecka, och så fortsätter vi också att snacka upp säsongen med resterande team också. Så tycker jag vi plockar med oss det här sista som Marcus sa här, och så suger vi på den goda karamellen här nu. Och så ses vi i nästa vecka.
Det gör vi. Yeah. Och då är det bara 2 veckor kvar till premiären.
Och så vill jag passa på att tacka vår samarbetspartner Automotorsport, såklart. Och vill ni få fler frågor besvarade, era egna frågor, som typ Mattias fråga här nu som Marcus svarar på, så skicka in frågor till oss via antingen via mail, ni kan gå in via på indiepodden.se såklart, men sen kan ni också skicka PM eller skriva på våra anslagstavlor på Facebook, Instagram och Twitter, där vi också huserar på vardagarna och kvällarna och nätterna och morgnarna
och andas IndyCar.
Ha det gött, gubbar.
Detsamma. Hej då.
I want to know where my easy rider gone.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.